Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. När man frågar kvinnor i och kring övergångsåldern om sexlust så rapporterar 67% ungefär att de upplever att den är förändrad. Oftast till något som man upplever är sämre än det man skulle önska. Alla tycker inte att det är ett problem, men många saknar sin lust, önskar att de kunde känna sig mer som förr och många tycker att det är besvärligt i sitt förhållande. Och vi talar inte så mycket om det här. Det är ju dessutom svårt att veta hur man skulle kunna få hjälp. Det kan vara lite skämmigt att tala om också. Och sen är det också väldigt svårt att veta vem ska man liksom gå och klaga hos. Men jag vill bredda det här och använda ordet sexuell hälsa som faktiskt är någonting annat än bara sex och lust. För det innefattar allt från att underlivet ska fungera utan att läcka, vara torrt, ge smärta eller växa ihop till att man ska kunna få ha sex med vem man vill med sitt godkännande såklart. Så i det här avsnittet ska vi tala om vad som hjälper mot vad och dessutom så får du en ordentlig genomgång av olika preparat, hjälpmedel, lokala behandlingar som finns tillgängliga och vi ska prata om testosteron. Är det det som är lösningen? Med mig har jag kunniga doktor Naomi Flamholz som varit med i Klimakteriepodden tidigare och då har hon bland annat talat om primärvårdens utmaningar och varför hon har startat en privat digital klimakteriemottagning. Vi har också gjort ett avsnitt om förklimakteriet som är 264 och så pratade vi i avsnitt 248 om olika behandlingsalternativ. Och så vill jag berätta att doktor Åsa Kastbom från Linköpings universitetssjukhus har varit med och talat om övergrepp i avsnitt 185. Det är högst relevant när vi talar om sexuell hälsa. Jag är också så pepp på nästa avsnitt och redan nu vill jag berätta att du absolut inte får missa det. Det handlar om blodsocker. Igen. Jag har äntligen nämligen lyckats fatta hur kroppens förbränning fungerar och hur energiförsörjningen funkar. Men nu tar vi tag i det här med sexualiteten och lyssnar på kloka doktor Flamholz från Vomni. Välkommen! Välkommen till Klimakteriepodden, Naomi Flamholz. Du har varit med här tidigare. Du är grundare och chefsläkare på Vomni. Och du är ansvarig för den här klimakteriespecialistmottagningen som är digital med läkare och barnmorskor.
Tack Åsa, det är så himla kul att vara här igen.
Ja, hur mår du?
Jag mår bra. Hör det själv.
Jo, det är härligt att det börjar bli sommar.
Ja, verkligen. Ja,
exakt. Du, jag tänker så här att det vore spännande att höra lite om Vomni. Nu har jag i försnacket berättat här vilka avsnitt som du har varit med i tidigare. Och det är kanske flera som har hört dig. Men vi har ju också ett lite pågående samarbete, du och jag. Ni har varit igång i 1,5 år nu med Vomni och jag har ju lite insyn i verksamheten och jag är väldigt glad för att det ser ut som att Vomni går bra och hjälper många kvinnor. Kan du inte berätta? Eller vad, det du kan berätta.
Ja, nej men det är helt rätt. Alltså, det känns så himla kul att vi nu har bedrivit vård i över 1 år. Och vi börjat få tillbaka kvinnor på återbesök som vi då har följt i över 1 års tid. Och det är glädjande att se hur många som mår så mycket bättre än vad de gjorde när vi hade möten med dem första gången. Vi har också ökat liksom vår kapacitet. Vi har tagit in fler läkare, fler barnmorskor, även sexolog och samtalsterapeut. Så vi arbetar mer tvärprofessionellt nu, vilket är jättebra för oss och för våra patienter. Vi har även utvecklat vår tekniska plattform, försökt göra patientresan bättre. Att det ska upplevas lätt att vara inne på vår hemsida och ha ett möte. Nu kan man också gå in på mina sidor, man kan prata eller liksom skriva till barnmorska. Man kan fråga om man kan få recept på preparat och liknande. Så vi har liksom förbättrat hela den tekniska plattformen också. Så det är jätteroligt.
Ja. Och många när de hör talas om Vomni och att det är digital klimakterievård tycker åh, fantastiskt med specialister, men hur går det till då när man behöver en fysisk undersökning?
Ja, vi har ju samarbete med kliniker i hela landet och sista året har vi också utvecklat och förbättrat det här samarbetet. Så vi har både privata aktörer men även offentliga som vi samarbetar med i hela landet. Så att det går också framåt och det fungerar väldigt bra när vi remitterar.
Mm, super. Du, jag är lite nyfiken på en av de frågor som är ständigt återkommande som du och jag har pratat lite grann om. Det är det här som både ni läkare och barnmorskor får ofta höra att man är lite fundersam kring sex. Och det här handlar ju både om svårigheter kanske fysiskt men också som, och då kanske det har med smärta och torra slemhinnor att göra. Men sen finns det ju också det här med att man har brist på lust eller man har nedsatt känsel. Och det här med lust har vi talat om jättemånga gånger och det har ju inte liksom bara med sexologer och liksom fantasi att göra. Utan det på något sätt så tänker jag så att vi ska höra om sexuell hälsa ur en läkares perspektiv. Och sexuell hälsa är ju inte bara sex.
Precis.
Kan vi liksom reda ut begreppet lite?
Ja, alltså sexuell hälsa är ju något mycket mer centralt. Det är liksom den välbefinnandet hos en människa. Så sexuell hälsa ska vara positivt. Det ska ge styrka och det ska ge liksom en resurs för oss som individ. Man kan säga att en god sexuell hälsa är att man har rätt till att ha den läggning som man vill, ha sex med den man vill på det sättet man önskar, att man ska ha möjlighet att bli skyddad för sexuellt våld och sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter bland annat. Så sexuell hälsa är liksom något mycket större än vad sexlusten är. För sexlusten, det är mer den här starka längtan efter sexuell njutning. Och den är väldigt olika från person till person. Och den kan också förändras genom livet. Och den kan förändras beroende på både inre och yttre faktorer. Till exempel stress eller till exempel hormoner. Så skulle jag definiera det.
Ja, och då tänker jag direkt att nu blev det ännu bredare. Nu är det inte bara det fysiska, att det fungerar som det ska. Det vill säga att man inte har ont eller sprickor eller atrofi eller alltså sammanväxningar eller återkommande urinvägsinfektioner. Och så är det det fysiska, liksom lusten att det fungerar och få orgasm och att man fortfarande kan bli upphetsad och våt och alla de sakerna. Och sen är det dessutom då lusten som många gånger sitter i huvudet och sen så att jag ska få göra det på det sätt jag vill. Så att det är väldigt brett.
Det är väldigt brett, det är väldigt komplext och det är väldigt individuellt hur mycket det betyder för en.
Du, för just sexlusten då, det är ju liksom, tänker jag, vi ska prata mer om det, men det som du ser många gånger är ju det här med att man kan komma in i klimakteriet och då kan nya problem, den fysiska problem komma in som verkligen påverkar den sexuella hälsan.
Mm, absolut. Och vi brukar liksom prata mycket om detta när vi pratar om klimakteriet. Jag frågar alltid om man har besvär med underlivet. Då frågar jag specifikt om torrhet, skav, irritation. Jag frågar om man har problem med urinvägarna, om man har läckage. Många kvinnor upplever att de har ansträngningsinkontinens. Det betyder att man läcker när man anstränger sig. Man hoppar, man springer, man nyser, man hostar. Man kanske inte ens kan göra en benböj, alltså en squat, utan att man kissar på sig. Många kvinnor går med binder många gånger i veckan. Så vi pratar mycket om allting runt underlivet. Inte bara torrhet och skav, men också som sagt urinen. För många kvinnor blir detta ett större problem efter de har fött barn, men det förvärras i klimakteriet när man får mindre östrogen. Så att vi pratar mycket om detta, och upplever man de här besvären, då har man svårare ofta att känna liksom en trygghet i sin sexuella lust. Man kan ha lusten i huvudet, men om man läcker urin, man är torr, det gör ont, då blir det inte lika kul, och det kan vara något man drar sig undan från. Man blockeras i liksom sin sexuella lust. Så det måste fungera, kan man säga, med underlivet och allt som är där omkring. För att man som kvinna kan känna att man vill vara sexuellt aktiv.
Ja, och våga ge sig hän, tänker jag också. Att om man är rädd för att läcka eller att det inte liksom håller ihop riktigt. Sen det här med lusten då, det sitter ju väldigt mycket ihop med orgasm och förmåga till att ha känslighet och sådär.
Det är också något vi pratar väldigt mycket om. Och på Womni har vi faktiskt ett självskattningstest, ett kostnadsfritt självskattningstest som är på vår hemsida, som alla kvinnor kan göra, och vi har över 35 000 som har gjort det nu. Man får också alltid göra det innan man har ett möte med oss. Och där har vi då statistik utifrån vad kvinnorna svarar. Självskattningstestet är egentligen alla symptom som man upplever i klimakteriet. Och där är det ju bland annat då den sexuella lusten och den sexuella förändringen. Vad vi kan se är då att över 35 000 kvinnor, av dem så har 67% svarat att de har en förändring i sin sexuella lust och sin sexuella hälsa. Av dem så har flest svarat att de har problem med orgasm. Och det tycker jag är lite intressant. Och om man tittar på alla symptom i klimakteriet, då ser vi att de besvären som kvinnorna har mest, det är då det sexuella, det är ledvärk, det är sömnbesvär och det är den psykiska ohälsan.
Så att här kommer inte vallningar och svettningar in ens?
Nej, absolut inte.
Nej, men det är bara om och om igen får vi ju det här bekräftat, att det är så, vad ska jag säga, gammalmodigt att tänka att vallningar och svettningar är lika med klimakteriet.
Absolut. Det är inte fel, men det är absolut inte alla som drabbas av det.
Men du, när du ser det här självskattningstestet så talar det ju väldigt tydligt språk då. Medan jag då har ju gjort flera avsnitt i Klimakteriepodden som handlar om sexuell hälsa och lust och sexlust och så vidare. Och då är det ju mycket det här man... Ja, vi pratar ju mycket om liksom, från den sexologbiten, hur kan man skapa, liksom, få tillbaka tankar och liksom, så här, för att man ska få fysisk och psykisk lust. Mm. Men de här avsnitten är oftast inte så vällyssnade, så jag fattar liksom inte hur det hänger ihop. Om du säger att 67% av alla kvinnor som har svarat på det här självskattningstestet på womni.se, och så liksom på något sätt, vill man inte, eller vad är problemet? Blir det för jobbigt? Eller?
Ja, men det är ju väldigt intressant liksom, det här du säger, och jag är inte så förvånad. Jag kan ju spekulera, jag kan inte veta, men jag tror att när man är kvinna mitt i livet, då har man väldigt mycket annat som man måste fokusera på. Ofta har man barn, familj, man kan vara mitt i en karriär, man har ofta ett arbete som kräver mycket. Jag tror att man lätt prioriterar bort sex och sexuella relationer. Av den anledningen tror jag också att man då prioriterar bort det här poddavsnittet. För jag tror att man tänker att det där tar jag sen. Det är inte så viktigt. Även om man kanske vet att det är viktigt så tror jag inte man prioriterar det. Det kan också vara så här att man upplever en förändring i kroppen. Att man har gått upp i vikt, att man inte är som man var innan. Man kanske känner sig mindre attraktiv än vad man gjorde tidigare i livet. Att hitta den där lusten och den där liksom gnistan tror jag är svårare när man är mitt i livet och man inte har så mycket tid.
Nej, men det är ju inte så att man inte överlever utan sex. Att det liksom blir inte livsavgörande. Och därför blir det också svårt att veta vart ska jag ta vägen med det här problemet.
Mm, precis. Och jag menar, jag tror inte det finns många kvinnor som har gått till sin vårdcentral och sagt till sin läkare där jag har problem sexuellt, jag känner inte någon lust med och jag har svårt att få orgasm. Det tror jag inte man gör, för man känner sig inte bekväm med en allmänläkare att prata om det. Och jag tror aldrig att jag som allmänläkare har fått den frågan. På Womni är det annorlunda. Där har vi redan gett dem den här självskattningstestet. Vi har frågat om den sexuella hälsan och förändringen i den sexuella lusten. Det är mycket lättare för mig som läkare när jag har ett möte att prata om alla problem som kan uppstå. Och då är det ju också det sexuella. Så jag frågar in till det specifikt och jag upplever inte att kvinnorna tycker att det är pinsamt och jobbigt.
Nej, för att även om man uppger ett självskattningstest att det är ett problem, så kanske det inte är det man söker för.
Nej,
i första hand.
Utan precis.
Det kanske kommer mer på köpet.
Och en del kvinnor söker faktiskt nästan bara för det problemet.
Jaha, ja. Vad intressant. Mm. Ja. Har de då varit någon annanstans med det här tidigare, eller upplever du att det är första gången man pratar om det?
Nej, det sexuella skulle jag säga att det ofta är första gången man pratat om det. Det är inte så att man har gått någon annanstans.
Och vad är det som får en att vilja ta upp det då?
Jag tror ofta att man tycker det är ett problem om man har en relation. För kvinnorna nämner ofta att det påverkar deras samliv och deras relation med sin partner. Och de tycker det är väldigt sorgligt att de har hamnat där, för att det sexuella då för de här kvinnorna har varit en stor del av deras liv. Och nu finns det inte där mer. Lusten finns inte där.
Nej, men för jag tycker det här är så spännande att man ändå, att vi är så olika när det gäller sexualitet också. Mm, mm. Att det finns de som har haft jättemycket lust som unga eller tvärtom. Mm. Och sen så liksom bara på något sätt blir det nytt. Och jag tänker i klimakteriet så kan det ju bli nytt också. Mm. För att det måste ju ändå få vara helt okej att man förändras och inte längre är intresserad.
Mm, absolut, absolut. Jag tycker det är väldigt viktigt att fråga en kvinna. Tycker du att det är ett problem för dig att du inte upplever någon eller lika mycket sexlust som tidigare? Och vissa svarar ja, det är ett stort problem. Jag önskar att det inte var så. Och andra säger nej, jag har en nära relation ändå till min partner. Eller jag lever ensam. Det betyder inte så för mycket för mig just nu.
Mm. Nej, och där, det är väl liksom så här, man får ju också här skilja på närhet. Och man får skilja på liksom sex. Och sen så tänker jag ju då spontant att har man mycket problem, då är det ju väldigt lätt att man börjar dra sig undan. Mm. Och då har man ju på något sätt ofrivilligt dragit sig bort från att inte känna lust.
Mm.
Och då kanske man verkligen ska ta tag i det.
Mm.
Medan om man liksom har det ena eller andra liksom ställningstagandet, då kanske man inte behöver fundera så mycket på det.
Nej, precis, precis. Och jag tror det kan vara lätt att hamna liksom på andra sidan, om man säger så, åren har gått, man har liksom tryckt undan det här liksom, kanske behovet som man har haft tidigare. Och tänkte att jag tar det senare, jag prioriterar det senare, jag prioriterar mig själv senare och min lust och min relation. Och så plötsligt blir det svårt. Mm. Jag tror aldrig det är för sent, men jag tror att det blir mycket svårare att ta tag i det om man väntar liksom allt för många år.
Jo, men för vi pratar ju ibland om att liksom use it or lose it,
ja.
Och liksom det här med att lust föder lust.
Ja.
Och, alltså, desto mer man får, desto mer vill man ha, desto mindre man har, desto mindre vill man ha. Det gäller ju många saker i livet som funkar liksom likadant.
Verkligen, och det precis det ska man ju tänka på. Och sen är det ju också så här att när man tänker på underlivet, om man aldrig har någon typ av penetration i underlivet med antingen en penis eller något annat, så blir man torrare, man blir mer tight och det är svårare för muskulaturen att vara elastisk och det är lättare att man blir torr och irriterad. Så att det är inte helt oviktigt att liksom stimulera det området med någon typ av penetration. Det låter konstigt, men Det är också
det är viktigt för funktionen.
Ja.
För att det är viktigt att det fortsätter fungera.
Ja.
Men då, och då kommer vi ju lite grann in på det här då. Vad finns det för hjälpmedel mot de här fysiska besvären? Alltså har man en förlossningsskada som plötsligt förvärras för att muskulaturen blir slappare och inte att man liksom blir slappare i hela alltet på grund av östrogentappet.
Mm.
Det är ju liksom, då, där kan man ju behöva en operation.
Mm.
Men om vi pratar om det här andra lite mer
precis.
Allmänna eller vanligare.
Man kan säga så här att när det gäller hormonbehandling, så det vi kallar systemisk hormonbehandling, alltså antingen genom munnen eller genom huden att man tar östrogen, det påverkar slemhinnorna i hela kroppen, i näsan, i munnen, i ögonen, men också i underlivet. Så för många kvinnor skulle jag säga, runt 60-70%, så behöver de inte mer än den här systemiska hormonbehandlingen, för de upplever att de blir mindre torra i underlivet av en sån behandling.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Får jag bara fråga, hur vet man att det räcker då? Hur vet man att det är lagom? Är det liksom något jag bedömer själv med, liksom, känns det bra så är det bra?
Men lite så, om du upplever att du har haft problem med skav, irritation, urinvägsinfektioner som återkommer och det försvinner när du börjar med systemisk hormonbehandling, då skulle jag säga att då har det blivit markant bättre. Sen kan man ju titta i underlivet och där är det väldigt tydligt, en kvinna som inte tar något östrogen och som är efter menopaus har ju väldigt liksom gråa, torra slemhinnor, mycket mindre elastik än en kvinna med mycket östrogen, så man kan titta också, men jag tycker man ska gå på hur man mår, hur man upplever det. Sen är det så att en del kvinnor inte vill ha och inte behöver systemisk hormonbehandling, till exempel också de som har bröstcancer, då kan man ta lokalt östrogen, alltså östrogen i underlivet. Det hjälper väldigt fint på slemhinnorna som blir mycket mindre torra och mer röda, mer genom liksom, ja,
köttiga.
Mer köttiga. Vi har pratat om det där ordet innan. Ja.
Det är mitt ord.
Och det hjälper då på om man har problem med urinvägsinfektioner också. Så lokalt östrogen.
Ja, för det här kanske man tycker är lite konstigt att urinvägsinfektioner skulle hjälpa av att man stoppar in något lokalt östrogen i sin slida.
Precis, och det är ju för att urinröret sitter ju, kan man säga, i underlivet. Så att det är bara någon centimeter. Så att när man stoppar in östrogen, då vandrar östrogenet över i urinröret. Och det gör att östrogenet också får en effekt där. Och det gör att man får mindre tendens till att bakterier vandrar in i urinröret och att man då får urinvägsinfektion. Så att det hjälper där också.
Men mycket längre än så vandrar inte östrogenet sen?
Nej, utan det håller sig lokalt i den nedre regionen.
Mm.
Så det är också något man kan göra om man har problem med liksom torra slemhinnor och skav.
Och det är ju en livslång behandling. Det är inte så här, man tar det några veckor och sen är det bra och sen slutar man.
Nej, slutar man med den behandlingen, då är man liksom tillbaka på ruta noll. Så man får tänka att om man trivs med den behandlingen, det gör stor skillnad, då får man tänka att man tar det livslångt. Det finns både kapslar, det finns kräm och det finns en vaginal ring som man kan ha i 3 månader. Så det är lite olika varianter. Det är receptfritt, men det är billigare på recept, så det är något jag
för då
kan rekommendera. Precis.
Så att det blir bättre att få det utskrivet av en läkare så man tjänar in det besöket snabbt.
Ja, då har man tjänat in, ja. Och det finns 2 varianter, en lite svagare och en lite starkare variant av lokalt östrogen.
Ja, och de här andra preparaten som finns, det finns ju oändlig mängd med olika typer av glidmedel, krämer för, som kallas intimkrämer. Alltså det finns ju en uppsjö.
Ja, precis.
Vad ska man med dem till då? Och när ska man ha det ena och när ska man ha det andra?
Ja, alltså jag tycker att man ska ändå komma ihåg att det kan vara att när man är i menopaus eller tiden efter det och man är mindre torr, även om man tar en lokal behandling till exempel, så kan man behöva extra glid, om man säger så. Och då kan det vara jättebra med glidmedel till exempel vid penetrerande sex. Det finns ju massor av olika glidmedel, men det är bara viktigt att man väljer något som är skonsamt för underlivet och bra för pH:et, så att man inte orsakar någon obalans i pH:et. Det är det jag skulle rekommendera. Det finns också vaginalstavar som också är mer medicinska som man kan använda för att börja träna upp underlivet om man känner sig väldigt skör och irriterad och stram.
Och om man har de här liksom urinläckageproblemen, brukar det, den här stressurininkontinensen som du nämnde tidigare, brukar lokalt östrogen vara en hjälp för det också?
Nej, alltså om man har urinvägsinfektioner som återkommer ofta, då är det delvis orsakat av östrogenbrist och då kan det hjälpa med lokalt östrogen. Men är det så att man har mycket problem med bäckenbotten och läckage har säkert att göra med att din urinledare och urinblåsan har förändrat sig anatomiskt var den sitter efter en graviditet och förlossning, då är det ofta en operation som är nödvändig.
Och bäckenbottenträning, när kommer det in?
Ja, men det tycker jag alltid man ska försöka, och många av de kvinnorna jag pratar med har försökt det i perioder. Ofta blir deras symptom lite bättre när det gäller då ansträngning inkontinens, men det hjälper inte tillräckligt mycket. Så att ofta hjälper det liksom inte hela vägen. Och Nej. Det är då man måste ta till andra medel och ofta då operation.
Nej, det är inte helt klockrent för vem som man ska ha vad. Så man kanske måste, det här kanske är en ypperlig fråga att diskutera med en barnmorska eller en läkare. Du, Naomi, jag tänkte också på det här med lust. För en sak som jag tycker mig ha uppfattat också från tidigare avsnitt och även faktiskt för egen del, det är det här att liksom hitta tillbaka till lusten efter menopaus kan vara en, eller liksom kring klimakteriet, kan vara snarare en fråga om att man är annorlunda. Det är så här, man blir annorlunda i huvudet, man blir annorlunda i kroppen, men även sexuellt. Och då kan jag tänka att man kan behöva ha ett ganska öppet sinne för vad är det egentligen jag vill ha nu och hur vill jag ha det? Är det någonting som du känner igen?
Det är inte något som jag tycker att liksom patienterna öppnar upp sig så mycket med mig om. Det gör de inte. Men som sagt säger de ju det mellan raderna, för de säger att de saknar sin sexlust. De saknar det de hade förr när det gäller intimitet och sina sexuella relationer.
Ja, men det kan jag också göra, för att det var ju liksom, man var galnare förr, men jag var galnare. Jag kan sakna att jag inte tycker det är kul att stå i en bar heller på klockan 3 på natten. Precis. Så det är ju liksom, och det är väl så här, det är väl härligt att det var så var det då och nu är det annorlunda, ja. Och att man liksom måste vara lite mer lyhörd för att det är kanske lite mer tidskrävande, man tål inte lika mycket nötande och det får liksom vara lite snällare och det ska förflyttas lite och det kanske liksom lite mer utanpå än inuti. Och där tror ju jag faktiskt jättemycket på det här som sexologer ofta förespråkar. Mm. Att man jobbar mycket med sinnet, att få igång fantasi och att man liksom kanske använder hjälpmedel fysiskt om man liksom behöver liksom stimulera klitoris effektivare än vad man kan göra själv eller någon annan kan göra åt den och så vidare. Så att man får nog ha ett lite öppnare sinne, tänker jag, om man är intresserad av att lägga tid på det här, för det måste man nog göra.
Ja, precis. Så jag tror inte man ska gå liksom se blind i sina liksom tonårsupplevelser och tänka tillbaka till det och tänka att nu är det inte så mer, så nu kan jag lika bra lägga mig ner och dö. För att det är ju, man är på ett annat ställe i livet, men det kan nog bli minst lika bra som då. Mm.
Ja, jag tycker det är jättespännande. Ja. Och då har vi pratat lite grann om systemiskt östrogen, och vi har pratat om torra slemhinnor och lokalt östrogen och jämförelsen där. Det finns ju även andra saker att ta till.
Mm. Vi använder ofta något som heter Intrarosa, som är egentligen något som heter DOEA, som är ett förstadiet testosteron. Och det är en vaginalkapsel som man använder varje kväll när man ska gå och lägga sig. Vad den gör är att den omvandlas lokalt i underlivet till testosteron, vilket gör att den bygger upp muskulaturen så att den blir mer elastisk och mer stark. Den bygger även upp nervändarna, vilket gör att man får mer känsel och bättre orgasm. Så det är dens funktion. Den ska inte nå ut liksom med hela kroppen och påverka lusten i huvudet. Sen kan jag säga att det är många kvinnor som beskriver, och de som tycker om den här vaginalkapseln, de beskriver ibland att de upplever liksom en ökad lust och ett ökat driv. Men det är något jag kan säga att det borde verkligen inte vara så, men en del kvinnor upplever det. Så det ska ha en lokal effekt i underlivet. Jättebra läkemedel att prova om man upplever att man har sexuella besvär och man vill göra någonting åt det.
Mm. Och då är det ett sånt här typ av läkemedel som man behöver träffa en läkare för att få utskrivet.
Absolut, det är på recept. Och det finns inte att få tag i utan. Så då måste man ha liksom ett läkarmöte för det.
Mm. Okay.
Så det är det ena. Och sen så tycker jag också att vi ska ta upp då testosteron. I Sverige idag så finns det inget läkemedel med indikation behandling för kvinnor med testosteronbrist. Så att vi har bara
så ett. Det finns inte testosteronbrist hos kvinnor?
Det är lite det man säger indirekt. när man, men det tror jag absolut att det finns. Det finns testosterongel för män idag, och det är det vi använder till kvinnor, men då i en lägre dos.
Mycket av testosteronet tillverkas ju i äggstockarna.
Precis. Så det är så här att när östrogenet sjunker och progesteronet, då sjunker också testosteronet hos kvinnor. Men lite långsammare. Och inte lika liksom dramatiskt som östrogenet gör. Men det finns med där, för det produceras i äggstockarna men också lite i binjurarna. Och jag tror inte man har fokuserat egentligen så mycket på testosteron hos kvinnor, utan mest hos män. Men till exempel en kvinna som tar bort båda sina äggstockar, hon mister ju sin produktion av både östrogen, progesteron men också testosteron. Och det är ju liksom inget man idag fokuserar på och säger att men du borde ha testosteron också. De kvinnorna får ju ofta bara östrogen och progesteron om de behöver det. Så att där är inte så stort fokus på kvinnor och testosteron i Sverige idag.
Vilket är intressant, för man pratar om testosteron och män jättemycket idag. Plötsligt så ska det vara grejen. Lite hype till att det här är vad alla män ska ta för att behålla sig unga och vitala och starka och kralliga och liksom allt vad det är för någonting. Och då pratar man ju mycket så här om livs, hur viktigt det är att fokusera på livsstilen. För män gör man ju det. Och att sömn, dra ner på alkohol och muskelträna är tre faktorer som är liksom viktiga komponenter för att hålla testosteronet uppe. Gäller inte det för kvinnor också då?
Jo, alltså jag skulle säga att det absolut kan förbättra och påverka något. Sen tror inte jag att det kan öka det i den omfattningen, utan jag tror att det kan öka mer hos män än hos kvinnor. Men det är absolut viktigt att tänka på det också, vad man kan göra själv.
Och när, för jag avbröt dig lite där, när vi då pratar om testosteronbehandling för kvinnor, du nämnde den här gelen som egentligen är anpassad för män. Hur hanterar man det då?
Jo, då är det så här att innan man går igång med behandling, då måste man ju prata, behöver den här kvinnan testosteron, eller skulle det kunna vara liksom svaret på hennes symptom och hennes besvär? Jag brukar tänka att det viktigaste först är att se att kvinnan har balans i sitt östrogen och sitt progesteron. Ofta har vi ju satt in den behandlingen först. När vi har upplevt att vi har hittat en bra balans, en bra liksom mängd i styrka på de här preparaten, och kvinnan fortfarande kanske saknar driv, saknar lust, och då framförallt den sexuella lusten, då kan man diskutera om kvinnan skulle kunna ha effekt av testosteron. Vad man gör innan det är att man tar ett blodprov för att se hur ens testosteronvärden ligger. Och där vill jag bara betona att jag personligen går inte så mycket upp i det här värdet. Referensen i Sverige idag är mellan 0,4 och 1,2 för en kvinna. jag tycker att det här ska vi inte stirra oss blinda på, för jag tror att det här är väldigt individuellt. Var man har legat tidigare i livet, var man ligger idag och när man upplever symptom. Därför brukar jag gå på liksom kvinnans upplevda symptom mer än blodprovet. Jag har blodprovet bara för att ha en referensvärde när vi startar behandlingen. Efter 8 veckor tar jag om detta när hon har tagit behandlingen i 8 veckor. Det är för att se att inte värdet ligger allt för högt. Får man för mycket testosteron, då kan man få biverkningar som ökad behåring, alltså på ställen där man inte önskar det, bland annat skäggväxt. Man kan få en förstorad klitoris och man kan få ett liksom lite mer aggressivt humör, kan man säga.
Men alltså, det krävs rätt mycket för det.
Det krävs jättemycket.
Så ja. Det är ju ingenting som kommer.
Men det är inte omöjligt. Men då har man inte riktigt följt rekommendationerna.
Nej, för det kan vi ju då kanske säga att i och med att den här gelen är gjord för män, så är det också applikatorn. Det är ju en gel som du pumpar, och den klutten som kommer ut, kanske en man ska ta flera stycken per dag, medan en kvinna kanske ska ha en var tredje dag eller något.
Ja,
liknande.
Precis.
Så det är ju inte lätt det här.
Nej. Det är lite liksom småmäck. Just att man ska ta blodprov, man ska ta om blodprovet. Man ska hitta en bra mängd som passar en.
Och hur vet man då att man har fått en bra mängd? För jag tänker att testosteron är ju inte svaret på sexlust.
Nej. Alltså det är ju så igen att det är helt individuellt. Upplever man symptom, då kommer man märka om man mår bättre om de här symptomen är borta. Och jag skulle säga att det tar runt 3 månader. Man måste försöka i lång tid. Man kan inte bara pröva en vecka och så sluta.
Och vilka symptom är det som indikation på att du skulle överhuvudtaget ens föreslå eller tycka att det var en bra idé att prova?
Det är just den här sexuella dysfunktionen, vilket betyder att en sexuell nedsatt lust och ihop med ett nedsatt driv, nedsatt energi. Det är de två liksom indikatorerna som jag går på.
Och det här med att man har bestämt sig för att man inte vill ha lust, då är ju det fine.
Absolut, detta är ju inte något för alla, och det är inte något som liksom jag tar upp vid ett första möte, och detta är inte något som skrivs ut till höger och vänster i Sverige idag. Men om detta är ett stort problem, det återkommer och kvinnan verkligen vill göra någonting åt det, då kan man prova.
Okej. Nej, men det känns ju inte heller som att det är helt givet att veta vad man ska få av det. Jag vet ju att en del kvinnor säger att de känner att de har fått tillbaka sin liksom viljestyrka. Mm. Att de känner sig lite mer på. Och, att de liksom, och sen struntar de i den där andra, den sexuella biten.
Precis.
För kanske de redan hade, liksom, de kanske inte hade något intresse av det från början.
Så precis.
Att det, ja. Nej, men det är ju intressant ju.
Det är väldigt intressant, och jag brukar tänka, men fungerar detta, brukar jag försöka tänka. Liksom, och jag upplever att testosteron fungerar väldigt bra för vissa kvinnor. Men hos vissa kvinnor fungerar det inte alls. Oberoende av om de ökar dosen något. Så att helt individuellt.
Men det är ju samma sak med allt,
ja.
Eller hur? Och det är samma sak med östrogen också.
Ja.
Vissa mår superbra bara efter ett par dagar liksom, eller någon vecka, så känner de att oh, wow, jag är tillbaka.
Ja.
Medan andra bara säger efter 3 månader, när jag mår skit.
Ja, precis, precis. Men östrogen skulle jag säga har en markant bättre effekt. Jag skulle säga, har man östrogenbrist, man får östrogen, då mår de flesta bättre.
Ja.
Och de många mår ju markant bättre. Testosteron tycker jag är lite mer 50-50 skulle jag säga.
Mm.
Intrarosa tycker jag fungerar ännu bättre skulle jag säga. Mm. Men det är klart, där har man ju den här liksom momentet att det är en vaginalkapsel, man ska ta det varje kväll, och det är, alla vill inte det.
Det blir lite kladdigt.
Det blir lite kladdigt och mycket tankar omkring detta, och det kan jag förstå.
Mm.
Så att, ja.
Mm. Ja, men spännande. Mm. Du har ju nyligen publicerat en stor artikel i Läkartidningen. Grattis till det, kan jag väl säga.
Ja, tack så mycket. Tack.
Tillsammans då med en av Sveriges mest kända hormonförespråkare och professorer som är liksom riktigt duktig på det här med hormoner. Hon har ju varit tongivande i SFOG, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, i många år, Angelica Lindén Hirschberg.
Mm.
Och det är väl fantastiskt att du fick skriva med henne.
Ja,
eller att hon valde dig att skriva det här med, för jag antar att det inte var ditt initiativ.
Nej, det var henne, så hon låg verkligen på och sa att det skulle jag verkligen göra.
Ja.
Och det är ju för att den här, det kallas en ABC, det betyder att det är liksom en översiktsartikel artikel om klimakterievården idag i Sverige. Och den riktar sig till primärvården. Och det är för att vi ska öka kunskapen inom primärvården. Så jag tycker den är
så
enormt
du i egenskap
viktig.
Av allmänläkare ja. Är då förespråkare för ditt skrå så att säga.
Precis.
Ja, för det här tycker jag är intressant då. Så fort en gynekolog säger någonting till allmänläkare så blir liksom allmänläkarna, då är de lite där i det facket. Och sen så fort allmänläkarna pratar då tycker de, alltså det känns väldigt uppdelat inom ja. Specialiteten.
Precis, och jag har ju inte ens sett vara emellan båda här, så både gynekologerna och allmänläkarna. Så att, det var jättekul att jag fick göra det här. Och det är klart att jag önskar att jag kunde ha skrivit mycket, mycket mer för en översiktsartikel. Det ska ju bara innehålla ett visst antal ord. Man får inte gå i detalj på någonting utan man ska bara få en känsla av behandling, indikation och liknande. Jag hade ju önskat att jag fick skriva mycket mer om bioidentisk progesteron som jag är förespråkare av. Även att nämna testosteron. Men det gick inte riktigt. Jag fick inte riktigt det för att det är alldeles för omtvistat, omdebatterat bland gynekologer i Sverige idag. Så att det passade inte in i den här typen av artikel.
Nej, och jag tänker att det är ju lite synd då, för att det hade ju varit häftigt om man nu kunde få din, det, om det här var ABC, så ditt D till Ö, var finns den artikeln?
Ja, men den kommer.
Ja, ja. Det är bra. På klimakteriepodden.se så har jag lagt en länk så kan man läsa den här ABC:n från Läkartidningen. Och på Vomnis hemsida så kan man läsa en hel del andra intressanta artiklar som du har varit med och skrivit och en del som andra har skrivit och så vidare. Men om man är intresserad av forskning och så vidare. Men Naomi, det finns säkert fler parametrar om sexuell hälsa innan vi rundar av här. Berätta, vad behöver vi lägga till?
Nej, men jag hade velat betona att för en del kvinnor så blir faktiskt sexlusten bättre när man startar med systemisk hormonbehandling. Och detta tror jag är något man inte riktigt vet om och riktigt något man tänker på som kvinna. Men jag brukar alltid börja i en sån här starten av en behandling och säga att det sexuella, det du upplever, låt oss vänta med det. Börja först med din systemiska hormonbehandling, alltså östrogen och ofta progesteron. Och så ser vi hur du upplever det sexuella. Och en del kvinnor säger direkt, nej men det blir också bättre. Inte bara att jag blir mindre torr i underlivet, men jag upplever också en ökad lust. Och då har det att göra med östrogenet. Så att det ska man inte glömma. Det är liksom ett första steg.
Och då kan inte jag låta bli att tänka också att det kanske inte bara är lusten, utan det kanske är att plötsligt känner jag igen mig själv, plötsligt får jag sova på nätterna, plötsligt så känner jag kanske att min kropp är min egen kropp igen och så vidare. Det kanske är liksom många parametrar där.
Det är jättemånga parametrar. Inifrån och utifrån. Ja. Det är så många. Det är komplext det här.
Ja. Nej, men jag tänker, du ligger ju nu i framkant kan man väl säga. Du brinner för det här med kvinnohälsa och klimakterievård och har ju tagit saken i egna händer. Vad tror vi kan förvänta oss av vad händer? Det finns ju ändå att klimakteriet är ju ett ord som faktiskt används idag.
Mm.
Det är rumsrent.
Ja. Nej, men jag tror att vi är på väg åt rätt håll. Bara de sista 3-4 åren har jag ju sett en enorm skillnad bara i vad du kan söka på internet. Vad du kan hitta när du googlar till hjälp du kan få. Både digitalt men också egentligen inom då primärvården som jag känner bäst till. Man önskar ju att man kan ge kvinnor och klimakteriet bättre vård. Det tror jag egentligen alla inom primärvården hade önskat. Sen tror jag ju tyvärr inte att det kommer bli en enorm skillnad från primärvårdshållet. För att det läggs enormt mycket andra saker på primärvården också. Så att jag tror inte det är rimligt att tänka att alla vårdcentraler och alla läkare kommer att vara uppdaterad och kunna behandling inom det här området. Jag önskar att det var så, men jag tror inte det. Men jag är glad att se att samhället i stort håller på att ändras. Man pratar om det mer, det är mindre tabu. Och kvinnor själva börjar inse att det är mina hormoner. Klimakteriet börjar mycket tidigare än vad jag kanske trodde och börjar ta tag i det själv. Det tycker jag är glädjande.
Mm. Ja, men jättebra. Vi får fortsätta med upplysning och då kan jag ju nämna här att andra avsnitt som är värda att lyssna på, det är bland annat 261 som heter Längtan och lust, och där talar vi också en hel del om hur viktigt det är att trycka på det här med acceptansen av sin kropp. som nästan oundvikligen förändras i klimakteriet. Och lyssna gärna också på avsnitt 96 och 3. Där har vi mer sexologinsikter kan man väl säga. Och upplever du problem med urinläckage så kan jag rekommendera avsnitt 202. Och mer av Naomi hör du i avsnitt 212, 248 och 264. Och på vomni.se så hittar du flera webbinar eller Insta Lives som jag har gjort med Naomi. Och bland annat så är sexuell hälsa en av dem som vi gjorde för ett halvår sedan eller något liknande.
Precis.
Som var uppskattat. Och då hade vi ganska mycket tittar, lyssnar, frågor som var lite på samma tema som vi har haft idag. Så vi har försökt fånga upp frågor som jag tror är ganska allmänna och som du också haft stor input i med tanke på dina patienter.
Mm. Mm.
Spännande.
Ja.
Så tusen tack Naomi för att du ville komma idag. Tycker du att vi har missat någonting eller känner du dig hyfsat nöjd?
Jag känner mig nöjd. Jag skulle ändå bara vilja liksom ändå betona det här med att om man som kvinna upplever att man har en sexuell förändring, sexuella besvär, man önskar att en sexuella lust och kanske känsel var på ett annat sätt än vad den är idag, då uppmanar jag ändå till att man söker hjälp. Men man måste söka hjälp hos någon med erfarenhet, någon med kunskap som liksom brinner ändå för att kunna hjälpa dig som kvinna. För jag tror inte att du kan få hjälp och gehör var som helst. Så en erfaren läkare eller gynekolog som brinner för detta tycker jag att du ska söka dig till. För det finns hjälp att få.
Mm. Ja, men bra. Tusen tack. Då hoppas jag att du som lyssnar känner att du har fått lite lust eller känner dig klokare kring din sexuella hälsa i alla fall. Mm. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag, Naomi.
Tack Åsa.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.